Allsvensk podd tisdag 24 april. Vi skulle ha spelat in den för några dagar sedan. Jag och Frida Faglund. Välkommen Frida.
Tack så mycket.
Men det blev ju så att Sirius kallade ut till pressträff och de gick ut med att Joshua Wicks hade åkt dit för dopning. Och det var ju en enorm chock. Det kanske var lite chockerande när jag bara gick rakt in. Jag bara kastade oss in i podden. Kanske inte en större chock än just den. Och Frida, du var ju där. Mm. Man blev tagen på sängen med ett sånt besked. Vi brukar ju brukar klara oss utan dopning i Sverige när det gäller fotbollen. Så vi har ju inte haft många fall och det har varit skönt och sådär. Men det här var kokain, eller rester av det, ja, som jag förstod det.
Jobbig vecka för allsvenskan generellt. Kändes som att det stormade extremt mycket just den veckan med tanke på Kinberg Gate och så vidare. Och det var matchfixningsgrejer som dök upp också under den veckan. Men nej, det var ju lite... Det var ju begravningsstämning, skulle man kunna säga, på Sirius kansli. Främst eftersom de verkade ju uppriktigt chockade över det här.
Som vi andra?
Ja. Och slutsatsen man kan dra är ju att Wicks antagligen... ja, han har ju gjort detta utanför fotbollen, så att säga. Ställde ju den frågan ganska omgående om det fanns en möjlighet att andra Sirius-spelare kunde ha fått i sig samma substans. Men det var han väldigt tydlig med att nej, det tror jag absolut inte. Så det visar ju att det här är Wicks, att det är någonting som han har gjort på sin fritid i alla fall. Utanför fotbollen helt
och
hållet.
Kan man misstänka att han har festat och använt?
Ja, för grejen är ju att efter matcher så tas ju urinprov. Och kokain stannar inte kvar i urinen speciellt länge. Det handlar alltså om dagar, inte veckor eller sådär. Vilket innebär att han måste ha tagit det ganska tätt in på matchen. Mot Hammarby var det då ju.
Det var premiären, så han drog till med en speciell kväll. Jag vet inte om vi ska kalla det speciell, men han drog till med det där på en kväll innan premiären.
Ja, det är antingen det eller så är han alltså regelbunden användare av kokain, för då kan det möjligtvis också finnas kvar, stanna kvar i blod eller i urinen en längre tid. Men helt omöjligt att sitta och spekulera i alltså hur han har fått i sig det, men det säger ju ändå lite att
det
var så nära in på.
Men om vi tar vi säger här att jag läste någon som menade på att man skulle ta bort kokain från den listan med dopningspreparat, att det inte borde vara med där. Jag vet inte om du pratar med läkare om det, hur mycket det påverkar och sådär, att det inte påverkar någon idrottare på det sättet, utan det är mer att det kanske är liksom politiskt fel att använda det om du är idrottare, mer än att det skulle påverka din prestation och att man så sätt likaväl skulle kunna ta bort det.
Alltså, problemet är ju att alltså effekterna av kokain är ju att du blir extremt alert, att du blir klarvaken. Det finns ju faktiskt en möjlighet att Wicks har tagit det här av anledningen att han blir mer vaken i sitt målvaktsspel. Nu finns det ju ingenting som, han har ju själv inte fått komma till tals och sådär, så att det vet vi ju ingenting om ju. Men den möjligheten finns ju, och så länge den möjligheten finns så känns det ju konstigt om det inte skulle finnas med på listan över otillåtna preparat. Alkohol blir ju en liten annan grej ändå. Det finns ju ingen som kan påstå att alkohol förbättrar din insats på planen. Alltså det är ju tvärtom. Där blir man ju ofokuserad och okoncentrerad och så vidare. Ditt balanssinne rubbas. Där finns ju ingenting att dra nytta av på det sättet. Så att nej, men det är väl klart... Ja, det är olyckligt i vilket fall.
Ja.
Så kan vi ju säga.
Absolut. Ja, men bra svar. Jag kommer inte riktigt ihåg vem det var, men det var någon tweet jag läste där. Var någon som yttrade sig den frågan. Sen så har vi Marcus Bylund som ställde en fråga. Han påstår att Daniel Nanskog sa i SVT att SVFF borde gett Sirius dispens för att varva en ny målvakt efter dopningsavstängningen. Men ingår ändå inte dopning så pass mycket i idrotten för att de ska neka Sirius? Vad är tankar kring detta? Jag tycker inte att man ska få rätt att få en dispens och varva en fotbollsspelare som åkte dit vid dopning.
Jag tycker de ska vara glada över att de inte får mer straff än så, Sirius, med tanke på att eftersom att det är en enskild spelare så kommer de ju inte straffas.
Nej, precis.
Poängmässigt.
Nej.
Jag tycker ju snarare att det är ja, att som sagt, att de ska vara glada och nöjda över att det inte blir mer efterspel än så här. Jag tycker ju, för någonstans är det ju, alltså Sirius är arbetsgivaren och är ansvarig för Wix. Och kan inte han följa reglerna då, då är det ju de någonstans också som har brustit.
Absolut.
Nej, jag tycker det är märkligt, märkligt resonemang tycker jag. Men
vi börjar på frågesidan. Vi brukar avsluta med frågor, men jag börjar på den sidan. Så vi kör vidare. Patrik Persson, tror ni Bayern säljer Hamad i sommar för rätt pris eller går de mot guld Europaplats? Rätt pris är lite svårt. Jag vet inte vad rätt pris är.
Alltså rätt pris tror jag faktiskt inte spelar någon roll för Hammarbys del. Med tanke på vilken sportlig satsning de ändå har gjort och de har plockat in alltså namn efter namn och sådär. Det känns inte som att pengar är någon drivkraft riktigt. Nej. Just nu. Och med tanke på att Erkan försvinner väl i sommar och Djurdjic har väl också bara kontrakt fram till sommaren, eller hur?
Jag har för mig att det är så.
Ja, och jag menar det innebär ju att ska man tappa Hamad då också, då kan man ju lite.
Han har skrivit på ett ettårskontrakt.
Ja, han har det. Okej, okay. Men då, var det, då är det jag som har.
Ja, men jag håller med. Det är, sänken kan försvinna och då blir man av med en inhoppare, en offensiv pjäs. Han är inhoppare i alla fall i dagsläget. Och får man någon skada eller det någon som inte presterar, så är det klart att då kan man ändå bli ganska tunna där. Det ser bra ut nu, men jag köper resonemanget.
Det skulle ju vara om Hamad själv.
Ja, exakt. Han kan ju ha något i sitt kontrakt. Vad vet vi?
Det kan jag.
Att kommer det här budet eller bla bla bla. För att han har ju ändå vänt hem. Och han hade ju fler alternativ att välja på när han vände hem, som jag förstod det. Så det är klart att han kan ha haft den grejen med det. När han pratade med Hammarby om och skriva. Sen vet man ju inte med Sander Svensson heller. Hur mycket han får spela. Hur roligt han tycker det att sitta där. Man vet aldrig om någon tränare prioriterar vissa spelare och sådär, och så försvinner sängen och så är det någon som är sug som inte vill vara kvar, och så har han inte form om han är kvar, eller så vill han bort och så blir det lån och så, då är det svårt att sälja Hamad. Så att jag tycker inte att man ska sälja honom för några pengar alls den här säsongen. Ja, om det nu inte är 100 miljoner med det, eller 55 miljoner, men det kommer det ju inte vara. Så jag tycker att han är så pass viktig också så att det gäller att hålla på. Och jag tror också att Hamad faktiskt kan tänka sig stanna om det går så pass bra så de har slåss om liksom ett SM-guld eller Europaplats.
Det bästa hade ju varit om det hade blivit någon sorts Christiansen-lösning där Christiansen blir lovad och lämna efter säsongen istället. Det hade ju säkert varit bättre för Hammarby del, så får man lite längre tid på sig att hitta en ersättare i så fall.
Martin Tegnevik, vilken nykomling kommer komma bäst i tabellen? Vi har spelat 5 matcher av 30, så det är svårt att säga, men vi tippar ju inför säsongen, så varför inte tippa 5 omgångar in. Jag har svårt att se någon komma sämre än Fridas Trelleborg.
Ja, Trelleborg. I dagsläget tycker jag ju att Dalkurd har sett starkast ut. Jag är absolut inte imponerad av Brommapojkarna. Jag är absolut inte imponerad av Trelleborg. Det är helt klart de svagaste lagen den här säsongen. Trelleborg får ju nästan börja hoppas på att det sker ett under, eller att någon spelar helt plötsligt får en jäkla utveckling och kan kliva fram, eller att Kamara Jönsson blir liksom helad på något sätt och kan komma tillbaka och bidra. För att så som det ser ut nu, det är oroväckande låg kvalitet rakt igenom. Och för BP:s del så, alltså jag var ju på Grimsta i mötet med Elfsborg då. Och det ska ju sägas att Elfsborg var inte alls bra i den matchen. Första halvlek då var de ganska rädda för att släppa in mål också, märktes det. De backade hem ganska friskt och BP kom ju inte igenom, så det var inga problem. Och sen så i andra halvleken så står ju Jebali för ett fantastiskt mål där till 1-0, och sen blir det ju 2-0 på en hörna. Frick är det väl som nickar in den. Men jag menar, BP var ju så. Det här är liksom ändå ett Elfsborg som har varit ganska ur balans och som inte har kommit upp i nivå alls. Och BP kan liksom inte rubba dem överhuvudtaget. Det säger ganska mycket om det laget. Och det är väl lite samma sak för Trelleborg. Så att, nej, det känns väl som att de får det jobbet.
Jag läste faktiskt Marcus Carlsens fråga först. Trelleborg åker ut, håller ni med? Och då skulle jag svara ja på den. Och sen tog jag istället Tegnevik. Och då frågade han vilka som kommer bäst. Och så svarade jag det laget som kommer sämst. Men du lyssnade ju på frågan. Jag lyssnade inte på vad jag själv läste. Jag håller ju absolut med dig om Dalkurd. Inget snack om saken. Jag tycker att de ser, har sett väldigt spännande ut. Och känns spetsiga med Boja Turay. Och ja. Jag tycker Sujita är duktig också.
Och det räcker ju att man har några få spelare i ett lag som har det där lite spetsiga. Förra året hade Trelleborg det. De hade ändå Kamara Jönsson som kunde vara en sån som stack upp. De hade ändå Dino som också var en sån som helt plötsligt visade extrema kvaliteter. Och i år har man inte det. Ja. Det är det som känns så himla jobbigt. Ja, man sitter och hoppas på att Ymmet ska komma igång. Och han visar ju tendenser på att det kan gå bra. Alltså längre fram under säsongen. Men det har liksom inte... Det har funnits så få positiva tendenser. Att det känns helt hopplöst att sitta och titta på. Så jag sitter ju och hoppas på att det blir någon typ av förändring.
Ja, du mår inte så bra där, angående Trelleborg. Reine Karlsson skojade med oss när vi skrev om podden senast på Twitter att ni lär i vanlig ordning inte hitta några ljusglimtar i Blåvitt. Och då hade vi faktiskt suttit här och spelat in 10 minuter av en podd som inte är kvar nu. Och den handlade ju om IFK Norrköpings dåliga försvar som vi fick en fråga om innan faktiskt matchen mot Hammarby. Så det var inte så att vi var ute efter det. Och sen hade vi även en fråga om Tobias Hysén. Där vi satt och hyllade hans karriär för det han hade gjort. Och så det handlade väl om att han hade... jag kommer inte ihåg hur frågan lät.
Nej, men vi kom väl fram till att han är ju... Trots de här senaste säsongerna för Blåvitts del så kommer ju alltid Tobias Hysén vara en stor allsvensk profil. Mm. Det är svårt att inte se honom som det.
Ja.
Det var väl lite där vi landade i alla fall. Sen matchen i söndags, den vill nog han helst glömma bort så snabbt som möjligt tillsammans med resten av hans lagkamrater.
Absolut. Där AIK är ju andra sidan i den situationen när de hamnar som de gör där och får ett tidigt mål och sen kan ställa upp på det sättet, så ser man verkligen Blåvitt rulla boll. De kanske spelar fram på Olsson som vänder hem, spelar fram på Hysén som vänder hem, spelar fram på Engvall som vänder hem. Amina Fane har lite alibi bollkontroll på mitten och spelar någon passning i sidan, men de kommer aldrig framåt. AIK har stängt av på båda kanterna med Lindqvist och Yashin då, så fick hoppa in och ersätta Lundström, och centralt med Ado, Olsson och Saleto, så är det jättetrångt. Och då har inte IFK Göteborg, de hade inte det nu enligt Hysén, kvaliteten just för dagen i deras lag. Jag tycker inte att man har kvaliteten överhuvudtaget för att bryta upp AIK i dagsläget när AIK är så här bra. AIK måste ha en dålig dag för att de ska kunna göra det när de försvarar på det sättet. Där är inte IFK Göteborg tillräckligt bra, och det handlar om truppen. Det handlar inte om Pojas 3-4-3. Det handlar inte om Pojas nya sätt att spela, utan det handlar om att Poja har inte tillräckligt bra fotbollsspelare i den truppen för att liksom bryta ner AIK på bortaplan. Och det är någonting man måste förstå som Blåvitt supporter, att man kan, jag tycker inte ens att man skulle kunna kräva en, alltså, det är klart man kan hoppas på en poäng, men en poäng för IFK Göteborg på bortaplan mot AIK tycker jag skulle vara som en skräll om jag tittar på de två trupperna.
Ja, sen så kan man ju argumentera för att de kanske skulle ha haft en mer defensiv approach, alltså matchen igenom. Nu kändes det som att det blev liksom för långt mellan försvarslinje och mittfält på något sätt. Alltså de skulle egentligen bara satsa på att försöka begränsa AIK i deras sista tredjedel, för det är ju där AIK faktiskt kan få problem ibland. Och jag menar, när Robert Lundström går sönder där efter 10 minuter, då kändes det som att men nu har ju ändå Blåvitt en chans att komma in i matchen, för att utan Lundström så blir den där högerkanten inte alls lika farlig.
Han har ju varit grym liksom.
Ja, men verkligen. Men nej, så blev det ju inte, utan man sprang ju faktiskt runt lite som statister, och AIK fick göra lite som de ville. Och med det sagt så var ju Kristoffer Olsson fullständigt fenomenal matchen igenom, och det var ju klart, håller det centrala mittfältet så hög kvalitet så blir det ju ännu jobbigare att försöka få kontroll på matchen.
Är man fyra meter ifrån Kristoffer Olsson, han får vända upp på det sättet. Då är det lite som, jag kommer ihåg jag sa det i tv-tycket, jag tänkte på Matti Mutumba, han hade spelat en fotbollsmatch och pratade om den här stjärnan i Super Mario, att han hade tagit den och så sprang han och gjorde lite vad han ville. Så var det verkligen Olsson, det kändes så. Alltså kan inte släppa Kristoffer Olsson på det sättet när han har Ado och Saletos bredvid sig. Och så kan han liksom, de gör ju så mycket för att han ska kunna skina. Och sen är han verkligen på spel och är jättebra, och så släpper Göteborg honom flera meter, då blir han alltså, han var ju kanon verkligen. Det här är ju det bästa man kan få. Ja, han kanske har en nivå till då, men jag tyckte att det var det bästa jag sett av Olsson på länge alltså.
Men verkligen, och det är väl också där, eller jag såg någon, jag kan tycka det är ett konstigt argument också, för att det var någon som påpekade att ja, men det är bara för att han har Ado bredvid sig, det är inte konstigt att han är bra. Jo, men så är det ju för alla, ja, alltså centrala mittfältare, alla centrala mittfältare behöver ju en annan central mittfält som bär upp en. Alltså, ja. så det ser vi ju för tusan i United också med Pogba som har Nemanja Matić bredvid sig för att han ska få lite mer
fotspel. Hur bra är Pogba när han går ner? Ja, det har ju varit en debatt hur mycket som helst, ja, att han blir inte alls en miljardspelare när han går ner och spelar liksom för långt.
Nej,
ner.
Exakt. Så att jag menar, det är ju inte så konstigt att alla centrala mittfältare med offensivt ansvar bärs upp av en minst lika bra central mittfältare som har lite mer defensivt ansvar. Det är ju inte, det är inget konstigt.
Nej, alltså om man inte, har man inte sett det, så ska man verkligen titta på det svenska landslaget under Janne Andersson. Där har du Marcus Berg och Ola Toivonen. Marcus spelade ju ändå forward ibland i landslaget för med Zlatan och någon annan. Men Ola var ju inte ens, han var inte ens påtänkt att starta, och båda de här har varit med och slagit ut länder som Holland, Frankrike och Italien, och Ola spelar inte i sitt klubblag. Men har du rätt personer kring dig, har du rätt omgivning, så kan du vara bra och då kan du få utdelning. Och det tycker jag definitivt du har rätt i. Det blir så en löjlig diskussion, så är det för alla spelare.
Jo,
det är klart att vissa spelare är ju övermäktiga. Leo Messi och Cristiano Ronaldo, de kan göra lite vad de vill ibland oavsett vem som spelar bredvid, även om de har väldigt stor nytta av Iniesta eller Modric och så vidare, men de kan ändå göra saker som är långt över många andra på egen hand. Men i stort sett alla spelare behöver en bra omgivning.
Ja, men precis, jag tycker ju lite att alltså Kristoffer Olsson, så som han var i söndags, då är han definitivt allsvenskans bästa centrala mittfältare med offensivt ansvar. För totalt sett så tycker jag fortfarande att Fouad Bachirou är i en klass för sig på något sätt. Att han är, jag tycker nästan att han är allsvenskans bästa spelare. Nu är det svårt att jämföra så här i olika positioner och sånt, men totalt sett så ser jag honom som en av de absolut bästa.
Hade han spelat ihop med Kristoffer Olsson, så hade Olsson också varit väldigt bra.
Oj.
Ja, han hade ju varit klass där. Vi hade någon gammal fråga med Gustav Nordlöf, frågade vem som är viktigast för Blåvitt att behålla säsongen ut, Mix eller Engvall, och då var vi väldigt inne på Mix, kommer ihåg när vi satt och pratade om det efter hans svaga insats nu senast. Så,
han har nästan svängt lite grann.
Ja, nästan svängt lite och känner att Engvall kan nog komma igång. Jag tyckte Engvall gjorde hyfsade grejer mot AIK borta, även om det är en väldigt svår fotbollsmatch, och det är klart att det var svårt för Mix också, men just nu är det verkligen 50-50 där. Jag tyckte Mix hade gjort väldigt mycket nyttiga och bra grejer för Blåvitt fram. Det har han gjort den här säsongen, förutom den matchen, så man kanske inte ska gå ner sig eller gå ner mot honom för mycket efter just den fighten. Jag tror att han kan bli väldigt viktig. Men båda är verkligen lånespel. Jag tycker att båda måste vara kvar i IFK Göteborg. Jag känner att de har, ja, alltså lämna, om båda de två skulle försvinna, så känns ju den här truppen ännu svagare än vad den redan är. Det är ändå kvalitet absolut hos båda två.
Absolut, Blåvitt behöver ju verkligen inte tappa spelare, de behöver få in fler spelare. Och nu kommer man redan tappa en Pontus Dahlberg liksom i sommar. Och bara det, att tappa sin målvakt, det är ju, det är inte helt lätt. Alltså, har man bara en bra målvakt, så kommer man ganska långt med det. Men nu ska liksom det bytas ut. Och skulle man då tappa, alltså Mix sitter ju på ett väldigt konstigt kontrakt generellt. Det är ingen riktigt som vet hur länge de kan låna honom. Men det är väl klart att man vill att han ska, eller att de vill att han ska stanna. Det är ju ändå en spelare som har de där lite individuella kvaliteterna som verkligen behövs i Blåvitt om man ska komma vidare i sin process.
Vi har hyllat Kristoffer Olsson, vi har nämnt Robban Lundström lite snabbt och sådär, och det är jättetråkigt att han går sönder. Han har varit väldigt rolig att se på sin högerkant. Han har ju varit fantastisk. Han har ju nästan varit bäst i AIK genomsnittligt sen den här säsongen började, om man räknar med försäsongen. Så det är verkligen tråkigt. Och korsbandsskada som det verkar vara, tror jag i alla fall, även om det är lite underkroppsskador.
Vad skönt att de fastställde det igår, att det var vi kan konstatera att det är en underkroppsskada.
När han har pratat om knät också själv efter, kommer inte ihåg, vi stod ju där, det var ju, ja. Men nej, så det är alltid jättetråkigt, och det tror jag de flesta supporter som har vett innanför skallen tycker också, att det är tråkigt när andra lagspelare skadar sig oavsett vilket lag man håller på. Så det tror jag alla är överens om. Så det är ju surt, och det blir förmodligen Yashin eller Sundgren. Sundgren borde det bli.
Det lär ju bli Sundgren, ja, när han kommer tillbaka. Nu gick ju Yashin ner. Men han är inte lika bra i den positionen, tycker inte jag. Jag tycker han ska vara ett snäpp högre upp i banan.
Mm. Jag tycker ju fortfarande, jag var inne på det här i början, jag sa ju det, jag vet inte om det var podd 2 eller 3, att jag tror att Yashin blir floppen, och det har inte att göra med att han är en dålig fotbollsspelare, utan det har att göra med att det inte finns en plats för honom. Och de där första minuterna när han spelade offensivt sett, så var jag kommer ihåg du sa någonting om det, att du var ändå nyfiken på att verkligen se han i en roll som liknade den han har haft tidigare. Mm. Inte sådär inne, du vet, så fick han 10-12 minuter och sen så blev han wingback, och han gjorde inte bort sig som wingback, absolut inte.
Nej, nej, nej.
Jag tycker att han gjorde. Han vågade ju ändå lite mer längre fram, men man märker att han får inte ut det han är bra på. Och där finns det ändå potential, han är en duktig fotbollsspelare, men Sundgren, det är ju hans normala position.
Ja, men precis, och nu när Robin Jansson har visat sig vara vilken saga det har blivit. Mm. Det trodde man knappt när man såg honom i startelvan inför Örebro-matchen, så tänkte man, åh herregud, hur ska det här gå? Liksom, fyrbackslinje för det första, som AIK inte är helt vana vid att spela längre. Och så han med Per Karlsson, gick ju hur bra som helst. Mm. Och samma nu i en trebackslinje, gick ju hur bra som helst. Mm. Så han har ju antagligen spelat till sig den där platsen nu. Då kan man ju flytta upp Sundgren igen.
Jag tycker han var bäst i backlinjen mot AIK, om man ser till hans offensiva passningar och sådär också. Det är klart att Per Karlsson, men man kräver väl mer av Karlsson och Milosevic, även om de var väldigt stabila, för Blåvitt skapar ju egentligen ingenting. De hade ett skott på mål i 75 minuten. Så
precis, han har ju den där lite AIK, kan inte ens prata.
AIK,
för helsike vad skånskt det är. AIK-auran. Det här med att han kommer ju, det märks ju typ när han snackar och sådär, att han är väl en liten lantis på ett sätt. Mm. Men han har det här, den här pondusen, den här, de här ledaregenskaperna som uppskattas i AIK och som uppskattas av folket på läktarna. Det märkte man så fort han gjorde någonting bra, eller han tacklade någon, han jobbade hem eller vad som helst. Och liksom publiken bara reser sig upp. Mm. De älskar ju den här killen redan efter 2 matcher. Mm. Så han kan säkert komma att bli en stor klubbikon så småningom, med tanke på stora steg han har tagit på väldigt, väldigt kort tid.
Vi återkommer till lite frågor lite senare, men om vi känner på AIK då efter 5 omgångar och tittar var de ligger, då känns det som att de har, trots en del skador, Silva gjorde ett drömmål, det ska ni inte glömma. Herregud vilket mål han gör.
Alltså vi måste ju prata om det inhoppet.
Ja, det inhoppet är ju, jag kan inte hitta rätt ord för det. Det är svårt att beskriva det.
Jag ville beskriva det som märkligt, men det är ändå för bra för att vara beskrivet som märkligt. Det är mer absurt, surrealistiskt.
Surrealistiskt tycker surrealistiskt jag. Ja, för att han hoppar in liksom efter 10 minuter och gör det här drömmålet efter 20, så går han ut skadad efter 30 för att han dog en frispark utan att ha värmt upp.
Ja.
Det var
ett statement i alla fall.
Att han inte skadade sig då när han gör det här jättemålet, utan han skadade sig på frisparken istället. Säger ju också någonting när han är högerfotet som han skjuter med, så då har han med vänstern där det målet, och där skadade han. Alltså det inhoppet är ju, alltså det var ju magiskt.
Det där kan ju vara en segway dock till skadebekymret. Alltså framförallt i AIK som börjar få ett väldigt välfyllt rehabcenter. Det blir bara fler och fler. Och det var ju som att, alltså Rickard Norling uttryckte ju ändå att han faktiskt börjar bli lite, ja men dels lite frustrerad men också väldigt bekymrad över läget. För han förstår ju också att även om AIK har en väldigt bred trupp, så har de inte en så bred trupp. Blir de nu fler skador i, en till skada till exempel i nästkommande match, ja men då står man där plötsligt med, ja. Alltså nu har man ju tur bara att Sundgren kan spela på högerkanten. Vad händer liksom om
Nej, men trots det så har de ju känts bättre. Det känns som att de har fått liksom vinden dit de vill att den ska blåsa. Matcherna har fallit i deras smak och de har fått igång spelare som de vill få igång. Olsson har ju, han gjorde ett vackert mål. Andra målet var jättefint också. Men skadorna och annat har ju hänt jättemycket där. Alltså Jesper Nyholm och Sundgren tillbaka. Lundström är typ bäst. Korsband skadad. Och ja. Silva kom in i Hördömmen och går ut skadad. Alltså det är ju så här. Det har hänt så mycket som det brukar göra i AIK.
Ja, och det var ju, jag tyckte det var så konstigt efter, nu blir det mycket AIK-snack här, men det kanske är lugnt. Efter Örebro-matchen så får man liksom bara, får man bara 1-1 på Bern Arena. Och det känns liksom inte alls som att, ja men det är klart att spelarna säger att de är besvikna på att det inte blev 3 poäng hem. Men det var ändå som att det var en väldigt harmonisk känsla trots allt, att ja men 1 poäng, det är okej liksom på Bern Arena. Det är bättre än 0 poäng. Alltså att det var mer den känslan överlag, både hos Rickard och hos spelarna. Så att det känns som att det är liksom ovanligt lugnt i AIK just nu. Det känns lite konstigt. Det ska ju storma lite, tycker man. Det är en sån här oskriven regel typ, att det alltid stormar i AIK. Men nu är det förvånansvärt lugnt.
Det är skadorna som gör det. Det stormar ju lite andra klubbar. Stormade i Häcken med Sonny, Kinberg i Östersund, Wix med i Sirius och så vidare. Det har varit hur mycket som helst. Vi ska faktiskt göra ett tv-program här imorgon. Torsdag med Gillan Hamad, där vi ska prata lite om start och lite annat, hur det har varit. Men vi hoppar från AIK till Örebro då. 1-1 hemma där, slår Östersund borta 2-0, ligger verkligen med i toppen, mycket högre upp än jag trodde att de skulle göra med tanke på det spelschemat, både AIK och Östersund de första runderna, och sen Norrköping på det också, så att de har ju verkligen överraskat positivt.
Ja, och de har väl överraskat i den benämningen att man inte riktigt visste, eftersom att de inte värvade in så många spelare, så visste man ju inte riktigt var de stod någonstans. Men jag menar, alltså Besara fortsätter ju att vara en av seriens främsta, får man ändå säga. Han avgjorde ju på egen hand mot Trelleborg, och jag tyckte överlag, alltså insatsen mot AIK var extremt positiv. Finns andra spelare också som tycker imponera, men som Filip Rogic inte minst på kanten där,
och
Igbona Nike har ju inte alls kommit upp i den nivån vi såg förra våren, men är ju fortfarande en spelare med mycket kvalitet, och det ser man ju direkt. Och Michael Lomo kom in också mot AIK väldigt tidigt eftersom Viktor Sköld fick utgå. Tycker också han visar att där är någonting. Så att Björnqvist där på högerkanten, det var nästan allt skedde genom högerkanten i första halvlek, och de fick in många inspel och sådär. Så att mycket positiva tendenser i Örebro generellt.
Och kul med Axel Kjellan, 36. Han spelat i Örebro, har varit assistenttränare i Örebro, kan väl Örebro bättre än någon annan. Har typ kvar samma lag, och kontinuitet betalar sig. Och det är ju ändå roligt, än så länge gör det ju det. Om man tittar, att han liksom känner spelarna, varvar inte så mycket, liksom drillar på med det här, Axén försvinner och det liksom, ja.
Han är ju Alexander Axéns motsats, men är det på ett
bra sätt.
Precis, alltså det är väl klart att man saknar Axén
liksom, som
längs sidlinjen, men Kjell bidrar ju med någonting helt annat som uppenbarligen är minst lika effektivt och minst lika bra. Och det är väl lite där, pratade om Trelleborg innan, det är lite där jag saknar i Trelleborg, att de inte har de här spelarna som kan göra skillnad riktigt. Det känns inte som att de har det, men Örebro har det definitivt.
Absolut.
Och jag ångrar innerligt, jag satt och tänkte, ska jag flytta upp Örebro några hack i tabellen?
Konstruktion.
Ja, men precis, men det var ju för att man, det kändes så ovisst. Nu ångrar man det ju jättemycket, för jag tror klart de kommer tappa lite längs säsongens gång, alltså man ska åka hela vägen också, men generellt sett så tror jag nog att de kommer vara ett väldigt stabilt mittenlag.
Inga förluster på 5 matcher, utan 2 vinster, 3 kryss. Det har Hammarby inte heller någon förlust. AIK har inte heller någon förlust. Och GIF Sundsvall är obesegrade efter 5 omgångar.
Det är ju helt
1 vinst, 3 kryss, 5-4 i målskillnad, 6 poäng. De har bara spelat 4 matcher i sig, den där mot Sirius var ju uppskjuten.
Ja, nu blir ju Mike Sema skadad här. Så att han lär väl vara borta.
Nu gjorde ju Hallenius mål senast efter att ha missat massor mot Trelleborg. Galli gjorde mål med. Han tyckte det var bra mot Trelleborg. Positiv injektion. Och GIF Sundsvall och Joel Segergren, de har ju sitt, det är det här materialet som de har. Jag tycker att de gör det bra utifrån. Utifrån det måste man ändå säga. Man tänker på att de tappade både Erik Larsson och Marcus Danielsson som var jätteviktiga pjäser. Så det känns som att de verkligen har fått den starten. Det är klart man kan önska sig en ännu bättre start, men det är ju ingen dålig start. Vinner de mot Sirius med, då är man uppe på 9 poäng. Då har man lika många som Örebro, och det är väl helt klart väl godkänt för en klubb som Sundsvall.
Ja men absolut. Det var ju också en sån här klubb som kändes, ja, men kändes lite ovisst. Och det var ju väldigt många som tippade dem i botten just för det där med, ja, men ekonomin och allting runt omkring. Tyckte ju Mike Sema var ju en väldigt smart värvning på många
absolut
sätt.
Absolut.
Så att vi får väl se om de, jag kan ju mycket väl tänka mig att de också kommer alltså tappa allt eftersom, men Joel är ju en väldigt skicklig tränare, så att där råder ju inget tvivel om att han kommer i alla fall göra vad han kan för att de ska vara kvar en säsong till.
Oscar, Swedish Marshall, vi hade en fråga här, vill jag ta den. Vad tycker ni att Örebro behöver värva för att etablera sig på riktigt i mittenskiktet av ligan? Och det är väl försvarsspelare?
Ja.
Mer defensiv styrka, skulle jag säga.
Absolut, för om man tänker alltså anfallsmässigt så kan de nog inte begära så mycket mer ändå. Och de har ju definitivt inte resurserna att värva in mycket bättre spelare. Det är ändå liksom Besara, Igbona, Nike, Omo, och jag tycker det är,
ja,
ganska
Omo har
starkt
ju mer. Alltså han skulle kunna göra fler poäng, men för att det är ju en bra fotbollsspelare. Ja, utan tvekan, han gör mycket nytta, men han skulle nog ändå kunna göra ännu mer. Så det finns potential. Jag håller med, det finns inte.
Sen gillar jag gillar ju en sån som Gersic till exempel.
Absolut.
Som liksom bär laget. Mycket sådär. Så det är rätt svårt ändå att peka på vad man hade gjort.
Jag tror att jag hade värvat in någon starkare defensiv pjäs centralt i banan, antingen i backlinjen eller på mittfältet.
Ja, det är ju mycket möjligt, ja.
Eller ytterbacka för den delen kanske. Vi går vidare. Elfsborg inledde ju katastrof i allsvenskan med 3 torsk. 0 poäng, har nu 4 poäng efter att ha besegrat BP och kryssat med en kanon sent mot Djurgården. Så man har 4 poäng. Jag säger inte att det är godkänt, men man har påbörjat klättringen, eller?
Jo, det är klart att man har det. Och jag gick ju väldigt hårt åt dem i min krönika efter matchen med BP. För jag tyckte att, särskilt den första halvleken där, så tänkte jag, vad är det jag sitter och tittar på? Alltså, är detta Sveriges högsta serie? För det kändes som att jag satt och tittade på Division 1. Det var den nivån. Men det var ju också ett Elfsborg som var väldigt avvaktande i första halvleken och ville mest bara hitta fram till Jebali liksom med bollar bakom backlinjen, att de tog inga risker överhuvudtaget. Det märktes att de var livrädda för att förlora den här matchen också. I andra halvlek så blir det ju 1-0 eftersom Jebali är väldigt bra, en väldigt bra spelare, individuellt skicklig. Men och det är väl klart att det är hela den här liksom, ordet process användes ju liksom 10 gånger på presskonferensen efteråt, att vi är inne i en process och det tar lite tid och man får ta små steg, och så länge man ser liksom ett litet framsteg så är det lugnt och vet vi att vi är på rätt väg, och det köper jag absolut. Men jag sitter inte och säger att jag tycker att Elfsborg har spottat upp sig så mycket som man faktiskt förväntar sig att de ska göra än så länge.
Nej.
De har fortfarande mycket brister i det laget som måste åtgärdas, så jag tycker inte nödvändigtvis att det har med spelarna att göra. Jo, i backlinjen, det är ju där skulle man ju ha värvat in någon redan, alltså det har vi ju sagt
ja,
4 gånger liksom. Men jag var inte imponerad i år i alla fall, och det kommer nog dröja ett tag innan jag blir imponerad av Elfsborg.
Mer imponerad av Djurgårdens fina start?
Ja, där hade vi ju satt ribban väldigt lågt i för sig inför säsongen. Så det kanske beror på det också. Men jag håller med, jag tycker de ser starka ut. Och en sån som Jonathan Ring också, som ett tag så att man var lite osäker på honom under försäsongen.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Sången och tyckte att fan, han får ju inte ens spela och vad var det där för värvning, men igår tyckte jag han visade verkligen att han verkligen håller måttet.
Han var ju briljant mot Malmö också.
Mm.
Han var ruskigt bra mot Malmö, kom in och gjorde snuggfint och vad han hade på med typ. Ja, han var jättebra, det var ju hans mål också. Han rycker förbi där och slår in det här låga inlägget som Brosan inte får bort, och så sätter Kadavera den på första. Så att, ja, han var briljant i den matchen och han var bra igår med. Så att han är ju där, Kostić får nog nöta bänkar ett tag. Och det tycker jag väl inte mer rätt. Kevin Walker också har kommit in. Och det var verkligen en sån grej som jag tänkte på när Djurgården mötte Malmö. Man hade Jonas Olsson i backlinjen då med Danielsson. De plockade bort Strandberg och Jeremejeff bra, förutom någon gång när Jeremejeff droppar ner lite som är lite svår att plocka. Och sen hade man Walker med mycket energi. Och på den energin och viljan så spelade man bättre och vann båda straffområdena och var stort vassa. Och jag tycker att Djurgården lever också mycket på det. Kevin Walker är en viktig pjäs när det gäller det där. Jag tycker att han sliter bra. Antingen om man spelar med Ulvestad, var väl bänkad igår, han spelar med Karlström där från start och så. Och det funkar ju snurra på alla tre. Även om jag tycker att Ulvestads högsta nivå är över de andras nivå. Mm. Men de är nog bra ledare.
Vi måste nu snacka lite också om Une Larsson, Danielsson, Olsson grejen, för att absolut Jonas Olsson är en fantastiskt stor profil i Djurgården, men jag tycker ju att Une Larsson och Danielsson har sett mycket bättre ut ihop än vad det har gjort när Jonas Olsson har kommit in på planen.
Olsson är en belastning enligt dig?
Ah, vilken kvällstidnings hårdragning. Nej, absolut inte. Men det är mer att de bästa ska spela, tycker jag. Och det är nog tur, tror jag, på ett sätt och vis att Jonas Olsson inte spelar varje match vanligtvis, att han ofta, alltså, att han behövs vilas då och då. För att jag tycker det är synd om Danielsson inte får spela med tanke på hur bra han har sett ut. Och Une Larsson känns ju också helt omöjligt att peta. Liksom. Mm.
Det är tre bra huvudspelare med.
Ja, men verkligen. Sen fick väl Öskan väldigt mycket kritik igår för hans taktiska drag där på slutet när han plockar ut Tino och sätter in Jonas Olsson. Det följer inte riktigt väl ut.
Nej.
Första gången faktiskt under säsongens gång nu som jag har sett så hård kritik mot Öskan som det ändå var, både från Djurgårdshåll och från experthåll.
Mm. Ja, men, nej, men det kan vi köpa att det är lite problematik kring det. Det är väl skönt att kunna snurra på de tre beroende på vilket motstånd man möter. Jag får väl ändå säga att jag tycker att det var rätt att starta med de två mot Elfsborg borta. Och jag tycker det var helt rätt att starta med Danielsson och Olsson mot Malmö hemma. För de gjorde ju verkligen vad de skulle. Olsson ägde ju Carlos Stenberg i den matchen. Jag tyckte inte han var så bra i derbyt, men han var riktigt bra i den andra matchen. Så att ja, om man har fingertoppskänslan Öskan och kan flytta och byta sätt till motstånd.
Trebackslinje?
Ja, treback också funkar. Men då, ja, då blir Bejmo Wing och Augustinsson. Så det blir ju det blir lite annorlunda. Vi hade någon fråga där med Gustav Fopel undrar om det kan vara säsongen och det lossnar för Kadavere. Det får man väl säga att det redan har gjort, för att jag tycker att han har varit så... jag tycker inte han har varit speciellt bra. Jag tror väl inte riktigt på att han kommer vara så bra över 30 omgångar heller. Även om han har blixtat till några gånger under den här säsongen och gjort bra grejer. Men, det borde ju vara den här säsongen, för det är den här säsongen han får massor med speltid.
Och han känns ju lite som Badji också. Just i det här att man kan vara... Alltså de kan se så loja ut under en period och så helt plötsligt bara liksom får de in en boll.
Ja, det är oerhört jobbigt att spela mot dem, för att de, precis som du säger, de tappar bollar i lägen där man bara, alltså den där hade jag gjort bättre, och sen så kommer det någonting som du inte alls hade räknat med, så det är ju två anfallare som är oerhört svåra att läsa.
Ja, väldigt oberäkneliga.
Ja.
Och frågan är om det är det man vill ha egentligen. Nu får vi se hur många matchers avstängning fick Jura egentligen. Det var tre, va?
Ja, det kan nog vara ett.
Ja, för att se vad som händer när han kommer tillbaka. Han hinner väl kanske knappt spela någonting, men Nej, alltså jag har ju också svårt att säga att både Tino och Badji skulle gå för de här jättesummorna som Ulunga gick för.
Nej, det tror jag.
Men samtidigt så vet jag ju om att helt plötsligt så kanske någon av dem får någon jäkla liksom, superutveckling på väldigt kort tid och så blir det så. Man vet ju aldrig med den där typen av spelare.
Nej, det är sant, det är sant. Om vi går vidare och kollar på, vi har ju Hammarby och vi har Malmö och vi har andra klubbar som vi bör beta av. Det kan bli en lång podd här ändå. Vad vill du känna på för först, är det Hammarby eller Malmö?
Ja, men vi kanske ska ta lite Malmö nu då, så sprider vi ut det geografiskt.
Mm. Har pratat. Vad säger vi då? För att jag tyckte att jag underkände rätt många spelare efter matchen, eller under matchen mot Djurgården. Jag tyckte att det var bedrövligt sett till en regerande mästare åker dit i ett toppmöte och är så bleka alltså i spetsen längst fram. De hade något att avsluta och det är klart att efter matchen så lyfter de fram att Rex hade något skott här och där, men nej, alltså det var för dåligt helt enkelt. Inget snack om saken. Nu slår man BP igår 3-1. Det står 1-1 ett tag. Även
ja,
om man dominerade
precis.
Matchen.
De här 3-1 speglar ju kanske inte matchbilden så generellt. Alltså, BP backade ju faktiskt hem. Mm. Något vi inte såg i matchen mot Hammarby. Det märktes ju att nu har ju kanske Pimenta börjat förstå att det går liksom inte att försöka spela sig igenom någon av de lite större klubbarna. Så att nu backar de hem. Jag tror Rosenberg sa att det var som att spela mot en 11-manna-mur i princip.
Och ja, försöka, precis. Det var
roligt. Försöka komma igenom. Nej, det är klart man vinner. Man ska vinna också mot BP. Så är det ju bara. Sen kommer man ju fortfarande inte upp i den där nivån som man förväntar sig att Malmö ska komma upp i. Det gjorde de ju i och för sig inte förra våren heller. Då plockade de ju ändå poängen på något sätt. Och de avgjorde match och sådär sent. Och så vidare. Och det har de ju inte riktigt gjort på samma sätt nu än så länge. Men det beror ju såklart också på skadorna. Nu kommer ju Bachirou förmodligen tillbaka här om någon vecka. Mm. Antagligen två kanske. Vi får se om han hinner bli klar till cupfinalen. Han siktar ju på den själv. Men jag tror han är superviktig. Och samma
Bengtsson.
Ja, exakt. Alltså Bengtsson, nu var han också igång i träning igen, vilket är ju jättekul att se.
Han är också tillbaka till cupfinalen.
Ja, för det där var man ju lite rädd för lungkollaps. Man har ingen aning om vad prognosen är där. Så att, det är väl klart att de är beroende av vissa spelare. Det är ju inget snack om saken. Och det har ju pratats om nu, att de kanske inte har så bred trupp i alla fall. Ja, mot Djurgården så var det väl lite så det blev att...
Liksom det skrev jag i min motivering om att det var ett betonskift i Sverige. Så skrev jag just på grund av det där. Att de inte hade den där bredden. Och det är klart efter 5 omgångar av 30 så har jag känt att jag kanske har rätt. Men det är långt kvar. Och de har en stor plånbok och de har kvalitet i det här laget. Så
det är långt kvar. Och nu har ju AIK inte... helt plötsligt... Nu har de så många skador.
Ja,
de helt plötsligt inte heller har en så bred trupp. Så att man ser det svänger snabbt.
Ja, det gör det verkligen. Även om man liksom lite fått in känslan. Ja, det kan ändå kanske vara som Malmö. Men sen ska man komma ihåg att det finns mycket kvalitet i de där spelarna som inte riktigt har hittat rätt ännu. Och det var väl ett sånt exempel mot Djurgården. De gjorde lite ändringar och kom inte riktigt igång. Men vi säger att de där spelarna hittar formen här under matchen, under säsongen, så kommer inte det vara några problem. Och kasta ut och in lite folk. Och de är så pass bra spelarna i deras trupp så att jag ser inte riktigt att de inte skulle kunna hitta formen heller. Så att nej, det kommer nog bli bra utan tvekan. Nu är de 5 poäng efter, va? De har 5 poäng upp och det är inte heller några stora avstånd.
Nej, och sen fick ju Riks göra sin första poäng nu ju.
De släpper in lite mycket mål. 8 baljer på 5 matcher, det är för mycket.
Ja.
Sett till det försvaret som jag tycker att de har. Det är ju ett bra försvar. Men med Bengtsson blir det väl annorlunda. Bengtsson och Nilsson, då kommer det bli...
Jag tycker att Nilsson och Bengtsson är...
Och Barcelona så blir det ju betong där liksom. Och de kommer ju stänga.
Jag tycker de två. Jag saknar ju Rasmus jättemycket. Tycker om att ha honom på en fotbollsplan. Han har ju de här fina fötterna som behövs i det där mittlåset för att det ska kunna fungera, för att man ska kunna spela på det sättet som Magnus Persson vill spela. Det blir ju inte samma sak med Brorsson. Du får någonting annat.
Och sen den potentialen som finns kvar i Carlos Strandberg, det finns ju mycket som helst att ta där, han har inte ens kommit igång. Nej. Och Sören har ju också mer. Sören Rex brukar snitta på en 10-11 balje på en allsvensk säsong och har hittat sitt första.
Ja, nu, alltså Sören har ju varit alltså besvikelse kanske att ta i, men han har ju inte, han har inte kommit upp i den nivån varken under försäsongen eller...
Man spelar ju lite på fel kant också. Det är Trausta som har sin kant och det är väl där Sören vi var egentligen.
Ja, men kanske har släppt nu då.
Men hur mycket tycker du att det här är skada och hur mycket tycker du att det är Magnus Persson? Skulle han ha spelat, skulle han haft en annan elva till exempel borta mot Djurgården? Borde han ha spelat annorlunda?
Eller han hade inte så mycket, han nej, han hade inte tillgå. Det. Så att det, jag tycker det är svårt att klandra honom för, för Djurgårdsförlusten. Det tycker jag verkligen. Nej. Jag tycker väl någonstans att de saknar ju, jag menar förra säsongen då hade de en Christiansen som var allsvenskans bästa spelare och slog de här bollarna som kan behövas ibland. Alltså när man hamnar i lite trängre lägen, att han helt plötsligt kan slå en boll som öppnar upp hela planen. Och då hade man ju en Rakip, och ha bara en sån i sin trupp är ju ovärderligt på många sätt. Ja, det är liksom... Det blir ju så här, jag tycker det är svårt, alltså rent formationsmässigt så är det svårt att klandra honom. Sen är det ju blandat, ja.
Det jag blev mest överraskad där var väl att han använde inte Rosenberg i den matchen. Nu kanske Rosenberg behövde vila och vara lite sliten för det är hårt schema och sådär. Men jag tycker att i en toppmatch så ska du ha Mackan på plan, för han är så pass viktig. Han kan få match att svänga bara av inställning och reta folk och prestationer. Han gjorde ju två baller nu mot BP och det är ju ändå starkt att han kliver fram och gör det han ska göra. När han kanske kände då efter Djurgårdsmatchen att han var besviken. Han pratade om att vi borde ha full pott och så gör han två mål mot BP. Så tycker jag... Precis. Det är så en ledare ska agera i det
exakt,
läget.
Han är ju en pådrivare av rang, definitivt. Det snackas om att han är överskattad och så vidare, det håller jag inte alls med om. De lagen som har en sån kultbärare, alltså dels Rosenberg i Malmö, men alltså Henok Goitom i AIK, det är ju fullständigt ovärderligt att ha den typen av spelare i sitt lag.
Det är därför IFK Göteborg ska anstränga sig så mycket man bara kan för att bara håva hem Pontus Wernbloom, som i och för sig inte verkar
vilja. Det hade inte varit dumt.
Det hade varit en supervärvning för dem. Och det hade varit roligt för oss i Allsvenskan med. Ja, Pontus är Pontus. Han är alltid sig själv. Och han är rolig också. Ja, men Malmö, det ska bli spännande att se vad som händer där framöver. Om man får ordning när man får tillbaka lite spel. Nu möter man Kalmar borta, en match som slutar 0-0, och sen så då möter man Djurgården hemma 3 maj innan man har en cupfinal. Så att, ja, rätt hårt tufft spelschema för dem. Men vi kollar vidare här. Gustav Fotboll ställer en fråga 19 april, det är 5 dagar sedan nu. Om Hammarby fortsätter att spela så här, kan man väl ändå säga att det var bra att sparka Mikkelsen.
Absolut.
Ja, ska man ta Tankovic på orden där när han menade på nu efter senast, han gav så mycket rubriker så att det var helt otroligt. Han menade på att han spelade fel och tänkte fel för att man hade mycket offensiva pjäser, så att han skulle ha spelat på det sättet istället. Och sen så skojar han lite om Isak Pettersson så länge då, sen var det, ni har inte sett något eller det här är bara förrätten och det ena med det andra. Men han är skön och jag måste säga att när ibland kan man tycka då när han pratade med Messenguld förra säsongen att vad håller han på med nu? Nu har det gått 5 omgångar och det är klart att de måste få tro på det. Även om vi andra inte tror på det så måste de ju få tro på det. De spelar ändå för att vinna. De är ju vinnare hela bunten, så jag kan ändå tycka att det är helt okej att vara så. Sen så tror jag att han är en spelare som behöver prata för att han också ska må bra och spela bra. Jag kände det lite med John Guidetti ett tag, att han kanske inte snackar så mycket i media, men han har ändå sociala medier där han kan lägga upp när han åker i bilen, han kan hänga med sina barn. Jag tror att han behöver lite av det där, John. Jag tror att vissa spelare behöver det. Jag tror att Tankovic är en sån, och jag tycker inte man ska liksom tycka att han är kaxig eller dryg eller du vet såhär håna spelare, för jag tycker att det är skönt att spelare bjuder på sig själva och är sig själva medialt sett. Det är oftast där man känner att varför svarar de inte på de här frågorna, varför är de inte så här. Och sen är det någon väl som pratar lite väl mycket, nej, då ska man direkt gå dit. Och jag tycker att man ska få vara som man är. Jag tycker att han är en skön prick så och prata med efteråt. Och så. Nej, men Mikkelsen absolut kan man ju inte sakna. Det vore konstigt att göra det.
Nej, alltså på något sätt så får man ju säga att visst, säsongen är lång. Alltså många gånger säger man det. Men Jesper Jansson har ju på något sätt... han har ju ändå varit, av Stockholmsklubbarna så har ju han varit hackkycklingen under vintern.
Ja, sportchefstyret och hela den här biten.
Ja, men precis. Och det är många som har hånat honom för Bayern liksom tar in en tränare och kickar honom efter en säsong och så vidare. Men uppenbarligen så var det ju precis det här Hammarby behövde. Och kanske var det det han kände redan i somras när han kom in, att Mikkelsen, att det inte riktigt fungerade. Sen är ju alla medvetna om att Stefan Billborn inte var första valet, han var inte andra valet heller.
Men det där, fjärde eller femte.
Ja, men det där är ju också någonting som har fallit väl ut. Och då har man ju ändå behållit lite av den här kontinuiteten genom att behålla honom, någon som har varit där under hela säsongen och känner spelarna väl. Men det han har gjort som är allra mest fantastiskt, alltså Stefan Billborn, det är ju fått de här spelarna att springa och jobba för varandra.
Mm.
Alltså så länge man gör det så kommer man väldigt, väldigt långt. Lägg där till alla Hammarby-spelars individuella kvaliteter, då har du ju topplag på något sätt.
Absolut.
Och Erkan Zengin sa ju det också, ja, men börjar det rinna på så kan det gå riktigt bra liksom. Så börjar man bara vinna från början, så ja, då kommer det se bra ut under hela säsongen. Och jag kan förstå vad han menar också, för att då blir det ju, de får ju självförtroende efter varenda vinst nu. De får självförtroende efter att ha hämtat upp ett underläge mot Häcken liksom. Ja, men alltså det är allting.
Vända och sen tappar de ut sig. Men alltså Nikola Djuric gör två mål, men vad gör, är det Wahlström i Häcken? Vad sysslar han med när han tappar bollen?
Ja,
han står där och dräller. Och sen plockar Djuric upp den och bara springer igenom och trycker in bollen. Och man undrar lite vad...
Ja, man kan inte göra det mot Nikola Djuric i alla fall.
Man kan inte göra det överhuvudtaget.
Nej, men precis. Men särskilt inte mot han som är som ett djur på planen. Ja. Han är ju, han bara dundrar fram, känns det som. En ångvält.
Men annars, Häcken kommer ju tillbaka där, vilket jag tycker är starkt med tanke på den, det flowet som Hammarby har och den styrkan som Hammarby har just när de är i ledningen och som de har varit den här säsongen. Så det är ändå starkt av Häcken att komma tillbaka och kvittera till 2-2. De är sexa på sina 8 poäng efter. Och det är väl en helt okej start för Häcken med El Kabir och Paulinho och sådär. Sen är det väl vissa som inte riktigt har kommit igång. Man har lite sparkapital och så. Sen med tanke på Häcken så fick vi den här frågan av Häcken. Vem, varför blir inte Sirius målvakt utvisad? Pratade vi om det? Det gjorde vi inte, för att vi har inte gjort någon podd sen dess.
Vi gjorde, vi var ju mitt uppe i det. Ja. Det var ju det som var så. Det kan vi ju berätta nu. Att precis när vi satt och pratade om Sirius så dök ju den här flashen upp.
Med Wix där, ja.
Med Wix. Och då sa vi ju direkt att det är ju Wix. Ja. Bara för att det var så uppenbart att exakt. Han hade strukit ur truppen så pass sent.
Ja, men det var ju den situationen och det är ju ett självklart rött kort där.
Ja, precis. Jag hade inte höjt på ögonbrynet om han hade blivit utvisad i det läget.
Ja. Vi ska ta några fler frågor. Vi får ta några andra lag nästa gång. Det blir så otroligt långt här. Vi är uppe på 50 minuter. Kevin Bader frågar topp 3 bästa fikarenor i Allsvenskan. Och jag har inte varit på alla. Vi vet ju att Elfsborg har en fantastisk fika där. Ja. Jag tyckte att Malmö var svagt när jag var där. De måste kunna bättre. Men om vi ska ranka Stockholmsklubbarna. Då lägger jag nog Hammarby 1, AIK 2, Djurgården sist.
Oj!
Men alltså Djurgården har sina små kakor.
Men grejen är ju med Hammarby. Hade de haft kontinuitet i sin pressfika, då hade jag absolut kunnat ranka dem.
Men vilka är bättre i Stockholm?
Ja, men AIK, då vet man alltid vad man får. Man vet, ja, att allt är
en sån,
kaka.
Du får en sån betelängd skiva och så får du en för alla.
Ja.
Ja, men då kan man ju tycka att alltså, är inte det lite tråkigt.
Hammarby vet jag aldrig.
Med samma grej hela tiden. De spexar aldrig till det, de går ju aldrig över gränsen. Det är inte så att de kör korv istället för bröd, utan det är samma sak hela tiden. Nu tyckte jag mackan var sämre än senast. Men alltså jag förstår vad du menar med det här med tryggheten, kontinuitet med fika. Men jag gillar Hammarby mer, de liksom spajsar till det ibland och ändå stabila annars.
Ja, jag vill gärna veta om jag ska äta innan jag kommer dit sluta. Eller inte. Det är fruktansvärt när man kommer till ett ställe som har precis käkat. Så har de liksom dykt upp värsta buffén. Man bara, ja, det var ju onödigt. Då vill man ju äta.
För att du ska spara din plånbok.
Nej, men det inte bara det.
Nej,
men
alltså, du håller med om att Djurgården är sämst.
Ja, det får jag faktiskt
alltså
hålla med.
Ja.
Det är väldigt tunt.
Ja, jag tycker det är jättedåligt.
Däremot får jag ändå lyfta BP.
BP hade, har vi med, ja.
Ja, de hade fantastiskt goda wraps. Väldigt goda. Liten shoutout till Peter där som är medieansvarig som har lobbat väldigt hårt för att det ska bli lite bättre pressfika. Det uppskattas.
Jonas Ryder måste gå och köpa lite mer. Rutinerad medier vid Djurgården. Ja. Duktig sådan, men pressfikat, jag vet inte om det är han som ansvarar för det, men det är, jag tycker det är svagt.
Kan lyfta Örebro också som serverar varmkorv med bröd i paus.
Det är starkt.
Och äppelklyftor dessförinnan. Jag kände mig som ett förskolebarn när jag var där. Aha. Först äppelklyftor innan matchen och sen varmkorv med bröd i paus. Det var nice, det var riktigt nice.
Trevligt.
Verkligen.
Nu hittade jag den här frågan från Tobias Andersson. Det var han som frågade hur högt vi värderade Tobias Hyséns prestation totalt sett i Allsvenskan i historiskt perspektiv. Och vi svarade på den innan. Det var den jag letade efter. Och tycker att han absolut ska värderas högt. Vi orkar inte riktigt, även om det inte är ett fel, gå in på allting det vi sa där. Men med tanke på hans landslagskarriär, 2 mål mot Tyskland, han har varit i PL, han var i Kina och spelade och sådär. Och jag tycker att han varit en viktig PS i Göteborg med, så jag tycker att han ska värderas högt.
Alla med Hussein i efternamn måste ju värderas högt i Göteborg.
Gustav Nordlöf, vem sitter på Allsvenskans bästa frisyr?
Oj, alltså jag... Robin Jansson ser ju ganska stökig alltså. Har du tänkt på att han är väldigt lik The Mauler?
Ja.
Det bara slog mig häromdagen.
Jag tror Ahmed Yashin vill läsa om du inte säger han.
Det är ju en väldigt välvårdad frisyr. Jag försöker tänka lite. Där är ju ingen sån här uppenbar Mange Eriksson ändå.
Nej.
Han var ju i en klass för sig.
Ja.
Vem skulle det vara? Och ingen så här Fellaini med jättestort hår eller...
Nej.
Och ingen Pogba som byter frisyr varje vecka.
Nej,
men i och för sig Fellman, hade inte han blonderat sig för några veckor sedan? Det såg ju väldigt groteskt ut.
Ja, det kanske är han då. Nej, jag har faktiskt inget bra att komma med det. Jag lämnar den frågan. Ja, sen pratar lite fråga om atmosfären i Solna, den har vi gått igenom. Och så vidare. Nej, Allsvensk podd börjar komma upp mot 55 minuter. Då frågar Andreas Velander om den bästa Stockholmselvan.
Den bästa
Stockholmselvan? Om vi skulle kasta ihop den lite snabbt. Vem tar vi i målet? Det är svårt att ta någon annan än Isak, med tanke på att han är från Skåne och Trelle och det är du med.
Ja, men gud, ja, det går ju inte. Nej. Isaksson.
Ja. Spelar vi 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2?
Så vi tar trebacks.
Ja, vi kör trebacks.
Så får vi in fler mittbackar.
Okej, vilka ska vi ha?
Jag tycker ju...
Danielsson?
Jag vill gärna ha in Uno Larsson också.
Så är det Danielsson och Uno?
Det är det som blir, det blir ju tufft där då.
Vem har vi i AIK? Milose? Milosevic?
Det får bli Milosevic ändå.
Ja, vi tar Milosevic då. Och ihop med Danielsson eller Uno. Eller båda.
Eller båda två.
Ingen i Bayern då?
Det skulle vara Fellman i så fall, som jag tycker har varit stabil. Men det är ju ändå... Det känns ändå okej att inte ta någon från
Hammarby. Okej, men då tar vi Milosevic, Uno Larsson och Danielsson centralt på banan. Som en treback. Till höger Robert Lundström utan tvekan.
Ja, verkligen.
Till vänster.
Till vänster...
Neto Borges, tar vi det.
Ska vi göra det?
Ja, det är ändå lite roligt. Jag tycker ändå
som wingback har han ju faktiskt varit... Alltså, han har ju varit bra offensivt.
Ja, men jag tycker inte han har varit bättre defensivt än man trodde att han skulle vara också. Så att jag tycker att han ska ta den platsen. Vi sätter han där.
Ja, men det kanske det funkar då. Centrala mittfältare. Alltså, svårt att inte ta med Kristoffer Olsson.
Ja, det är det ju. Det är oerhört svårt. Vi måste ha med Kristoffer Olsson där. Vi måste ha med Gillo Anamad. Han får väl ändå räknas som en central. Ja. Och vem blir då den sista? Ska vi peta Khalili? Eller ska Khalili vara med? Ska vi peta Adu?
Ja, det är riktigt svårt. Ja. Det är ett superlag.
Kevin Walker tycker jag har kommit in jättebra också. Men det kanske... Nej, det är lite, Djurgården får nog tappa sitt mittfält. Ja. Det får bli Olsson, det får bli Hamad. Och det får bli...
Men hur har vi ställt upp nu? Har vi väl alla? Eller hur ställer du upp? Jag ställer ju upp 3-5.
Men vi behöver ju 3 in i mitt.
Ja, just det, 3-5-2. Ja.
Ja. Och då är det ju Adu Olsson och en till.
Adu Olsson.
Och Hamad.
Och Hamad.
Ja, okej, vi tar Adu då. Och på topp.
Ja, det här är ju helt sanslöst svårt egentligen. Men det är, nu måste vi ju ta någon från Bayern. Eftersom att de har... Men Djurdjic då.
Eller så använder vi Khalili som forward. Det kan man väl få göra, eller?
Ja, det går ju faktiskt också.
Ja, den är svår. Ihop med Goitom.
Ja, sen är ju, alltså Merapti, hade han varit hel så hade man ju...
Ja, klart. Ja.
Nu är inte Merapti hel.
Nej,
så då får man lov att tänka bort honom.
Det är väldigt mycket AIK.
Ja, nu är man ju färgad också efter efter den senaste helgen kanske.
Ja, nej, de slog Göteborg.
Ja,
men det tar vi Goitom och
alternativt att vi har Hammad längst fram. Då blir det ju en plats på det centrala, så har man, kan man trycka in en junior där till exempel.
Ja, junior ska ju vara med. Ja, herregud vad han ska vara med. Det var en jättemiss, självklart att han ska vara med. Han har varit superren.
Och så sätter vi upp Hammad högst upp istället.
Ihop med Goitom. Så blir
mäktigt
det.
Ändå.
Ja, det blir det. Isaksson i målet, så blir det en treback med Une Danielsson, Milosevic, högerback Lundström, vänsterback Neto Borges, på mitten blir det junior Ado, Kristoffer Olsson. Väldigt, väldigt starkt mittfält.
Verkligen.
Ja, och sen längst fram har vi Goitom och Gilouan Hammad.
Det här var ju, det var ju någon som skrev till mig på Twitter och verkade helt seriös med det här. Varför slår inte Stockholmsklubbarna ihop sig? Och jag bara liksom skrattade åt det och tänkte, herregud, vilken skandal om det ens hade påtalats för någon av klubbarna. Men vilket superlag,
ja,
man hade haft.
Kanonlag, verkligen. Ingen snack om saken. Det var 55 goda minuter, eller nästan 60 minuter. Men trevlig fråga i slutet av Andreas Wallander. Tack ska ni ha. Vi är tillbaka så fort det går, förmodligen efter den här omgången, så vi säger väl tisdag.